Hej och välkomna till avsnitt 1158 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, där amerikansk politik förklaras på svenska, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste. Så ja, vad har hänt sen sist?
Ja, vi kan ju prata om brottsligheten, kriminaliteten i demokratiskt ledda städer. I till exempel New York City har antalet skottlossningar är lika många idag efter halva året som det var hela året förra året. Så att skottlossningarna håller på att fördubblas i New York. Och jag såg statistik på andra städer som är demokratiskt styrda. Philadelphia har skottlossningarna ökat med 53% i år. Detroit med 50%, Chicago 47%, Atlanta, Georgia med 22%. Även i Milwaukee, St. Louis och Minneapolis har skottlossningarna våldsbrotten ökat dramatiskt. Och jag såg, det var bara för några dagar sedan, så var det en svart pappa som gick med sin svarta dotter. Egentligen spelar hudfärg ingen roll, va? Men att brotten som vi pratar om hela tiden, va? Det är framförallt svarta som drabbas. Det är svarta som begår många brotten och svarta som drabbas av brotten, va? Mm. Så i New York City häromdagen så var det en pappa som gick ut, det finns en video på det här till mig, som korsade en gata med sin lilla dotter som kanske är då, jag vet inte, 7-8 år ungefär, och höll den i handen, och han blev ihjälskjuten. Mm. Helt bara ungefär som den här personen, den här tjejen då i Sverige, i självmarken i Sverige, va? Så att brottslig kriminaliteten, så att de som påstår att Black Lives Matter, vi pratade om det här förut, va? De struntar fullständigt i de här gatubrotten som sker när svarta är offer.
Mm. Ja, verkligen. Och det här visar verkligen, jag menar, tänk den här tjejen, hon växer upp, den här lilla flickan, jag menar, hon kommer ju växa upp dels med ett väldigt, ja, en väldigt jobbig barndom på grund av det som har hänt, men också i ett samhälle som hon inte har lärt sig att lita på därför att det här har hänt, liksom mitt framför ögonen på henne. Så att, ja.
Ja visst, man undrar ju också nu hur, alltså, det måste ju komma en tidpunkt tycker man ju, när allt fler svarta amerikaner, jag menar, konservativa svarta, vad ska man säga, intellektuella, konservativa, svarta, de pratar mycket om det här, och jag nämnde också till och med kända skådespelare började snacka om det här nu, som Morgan Freeman och vad ska man säga, Denzel Washington och så vidare, va? Men när allt fler, vad ska man säga, gruppen svarta som grupp, den stora gruppen, börjar säga att det här är ju fruktansvärt som pågår, och Black Lives Matter gör ju ingenting för att, vad ska man säga, hjälpa oss. Allt har ju bara blivit värre sen det här protesterna drog igång. För gatuvålden, det är ju till sist det man mäter med. Det är ju gatuvålden. Det är liksom så man kan mäta om saker och ting blir bättre eller sämre. Att liksom ha en aktivism, en ideologi och en aktivism och säga att vi vill ha rättigheter och så vidare. Det spelar egentligen ingen roll när en pappa blir ihjälskjuten på gatan. Dottern struntar i vad aktivisterna vill åstadkomma med sina demonstrationer. För dottern så blir pappan mördad på gatan. Det är det som hennes liv kommer att präglas av. Inte aktivisterna som gapar Black Lives Matter.
Mycket bra uttryckt. Och det här visar verkligen att de här teorierna, vi har ju pratat om det förut också, att jag har ju skrivit en artikel som handlar om de här VOK-teorierna och de här galenskaperna, social justice-rörelsen i USA. Och de här skördar ju sina offer, och de skördar även sina egna, om man nu kan säga så. Därför att en nyhet jag tänkte berätta då, det är att Ellen DeGeneres, den är kända talkshow-världen, från, jag vet inte var hon kommer ifrån, om det är från västkusten kanske, men i alla fall, hon är lesbisk och hon är väldigt känd och hon är väldigt omtyckt av, ja, egentligen hela det amerikanska folket, har man trott fram tills nu. För att nu har det hänt en del saker som har gjort att hon har tappat status, och då inte bland elaka, liksom intoleranta konservativa, eller vad man nu vill tro, utan bland hennes egna liberala vänner, och i synnerhet av den här VOK-kulturen. Och det spelar ingen roll att hon är lesbisk och att hon är omtyckt och sådär, därför att hon har umgåtts med fel människor. Häromåret så var hon ju på en baseball match, ja, tillsammans med George W. Bush, och hon har bjudit in människor till sin show, en person som bland annat hade sagt något homofobiskt vid ett tillfälle, och hon bjöd in honom till sin show, och hon är lesbisk själv, så att, man fattar ju att hon står inte bakom det han skrev, utan hon vill bara prata med honom, det fattar ju vem som helst. Men det så vart hon också utskälld för, och nu har det kommit anklagelser om att hon är rasistisk och att det är nästan bara vita som jobbar åt henne, alltså allt det här som social justice stör sig på, att inte tillräckligt många svarta anställda och sådana saker. Det har de börjat anklaga henne för. Så att hennes tittarsiffror har gått ner lite grann, och hennes intäkter går ner, och det känns som att hon börjar på något sätt, hennes egna rycker mattan under fötterna på henne, nästan känns det som.
Ja, hon med sannolik, jag gissar på om ett år kommer inte hon att ha den här tv-showen längre, med gissning att, och det om du minns, för det var något år sedan eller två kanske, så var ju hon var ju en av dem som faktiskt försvarade, som kritiserade den här cancel culture, som sa att vi måste, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men hon hade, det hade hänt någonting i USA, jag minns inte exakt vad det var, och hon var en av dem som gick ut väldigt snabbt och sa, det kanske var det här i samband med George W. Bush att det kom ut, men hon sa i alla fall att i en intervju att vi måste kunna prata med människor som vi inte håller överens om, och vi inte kan prata med människor som vi inte delar åsikter med, då har vi ingen demokrati, då är samhället kört helt enkelt, va? Mm. Så hon har ju försvarat de ståndpunkterna. Sen vad som pågår i hennes show, det vet man ju inte, va? Men det är precis de här vänsterliberalerna, här woke culture, det är så de håller på, va? Vi ser Michael Moore som till exempel släppte den här dokumentären som hette Planet of the Humans. Mm. Om jag vet inte om du har sett den eller inte, va? Den. Mm. Men han har ju varit en hjälte. Han har ju varit en hjälte då bland socialister och vänsterliberal, framförallt vänstern och socialister i många, många, många år, va? Men så släpper han ju då en dokumentär som kritiserar då den här global warming-kulturen, den här kulten då som håller på med global warming, som gapar och skriker och håller på och visar vilket hyckleri det är inom kulten, va? Och då är helt plötsligt han hatad. Så man, de vänder verkligen, de äter sina egna barn om det så krävs i aktivistiska syften.
Ja, och det visar vilken generationsskillnad det är, för att de här, alltså, nu när jag är lite inne i de här teorierna, så den förra generationen, om man säger så då, av de här som vill uppnå frihet för liksom förtryckta grupper, Michael Moore, yeah, kanske mer arbetarklass då, men alltså för lesbiska, ah, ja, homosexuella då, Ellen DeGeneres, jag menar, då var det de ville ha. Vi vill inte bli spottade på gatan, vi vill ha rätt att leva, yeah, som vi vill och bli respekterade. Men nu handlar det inte om det längre, utan nu handlar det om, oh, på något sätt att du ska komma in i våran sekt och du ska hata alla som inte tycker exakt som vi tycker.
Precis.
Och det är ju allt annat än liksom den här liberala friheten som de här ändå kämpade för. Jag menar, jag delar inte deras åsikter i många frågor. Absolut inte Michael Moores. Men de är, jag menar, de stönde upp för liksom rätten till demokrati, rätten till frihet. Och jag menar, det har de gemensamt med sådana som oss också.
Ja, den gamla vänstern, den hade ju, det fanns någon slags intellektuell ärlighet i det hela, va? Även om man inte delar åsikten och man vill inte direkt ha socialism eller kommunism, och det fanns någon slags ärlighet i det hela, va? De stod upp för, på något sätt, för den gruppen, och det hyckleriet existerar inte, va? Men det har ju helt förändrats nu, mm, med dagens grupp. Och jag tänkte till exempel på, det finns en bara för ett par dagar sedan, så du vet Seattle, Washington, så har det varit väldigt mycket bråk och det stök och chop och allt vad det nu är. Och den kvinnliga polischefen då, som är polischef i Seattle, Washington, det är en svart kvinna, va? Hon är både svart och kvinna, eller hur? Mm. Hennes hem, inte polishögkvarteret, hennes personliga hem där hon bor är omringat nu. Har varit omringat på dagarna och nätterna av aktivister för att de ska försöka intimidera henne, va? Och hon har ju då, och då visar ju det att hon är svart och hon är kvinna, men de här aktivisterna bryr sig inte om att en svart kvinna är polischef för en storstad i USA. Det borde ju vara någonting att hylla, tycker man ju. Det borde ju vänsteraktivisterna då tycka jättebra, en svart kvinna, va. Men nu går de efter henne, de försöker få bort henne nu, så att hennes hem attackeras nu av de här vänsteraktivisterna. Så det visar ju då att de ger sig efter svarta kvinnor på höga positioner. Och det har inte någonting att göra med Black Lives Matter. Det har bara att göra med politiska syften. Därför att den svarta kvinnan då, som är polischef, hon har varit väldigt öppen med. Hon vill ta hårdhandskarna mot protest, mot de här upploppsmakarna i Seattle, Washington. Så hon kräver nu av vad ska man säga här, kommunalråden i Seattle, City Council om det heter, att de ska börja bli mycket hårdare med allt sånt här. De säger, nu börjar ju till och med de här aktivisterna då attackera mitt hem. Vi måste ta i med hårdhandskarna nu helt enkelt, va? Så återigen, det här visar att det här har inget med Black Lives Matter, att man stödjer kvinnor eller någonting. Va? De ger sig efter. Det här är enbart ideologi och politik. Mm. Och man vill ge sig efter då människor. Det spelar ingen roll vilken hudfärg, vilket kön, vem du än är. Det är väl egentligen bara muslimer, tror jag, som kan klara sig undan nu faktiskt. Det är väl de enda som egentligen sitter säkert. För det vågar nog inte vänsteraktivisten ger sig efter.
Nej. Ja, men alltså, det är helt fruktansvärt, och det här visar på vikten av att Trump fortsätter pressa och säger att vi måste få skicka in federala trupper, för menar, det låter ju helt vansinnigt. Jag visste inte det här faktiskt, jag har inte läst det, men det måste jag måste googla på det när vi pratar klart, alltså, för det låter ju totalt vansinnigt, och att demokraterna inte fattar det, det är ju helt makalöst.
Ja, det var ju som jag nämnde på den för ett par dagar sedan, att Jerry Nadler, som är representanthuset, han förnekar ju då en intervju när han sa ju att det här våldet, det påstådda våldet i Portland till exempel, det är bara en ren myt, ett påhitt. Det är ju verkligen Anders Lindberg, det är en myt, det existerar egentligen inte. Det här är bara fredliga demonstranter. Jag såg en intervju igår, jag minns inte vad kvinn. Jo, det var Karen Bass, som då det snackas om kanske blir vicepresidentkandidat för Joe Biden. Mm. Så hon blev intervjuad igår och fick frågan vad hon tyckte om det här våldet. Och hon slingrar sig något så oerhört och sa att ja, man måste kunna få demonstrera på ett fredligt sätt. Och jag stödjer fredliga demonstrationer. Och då fick det var Fox News, de är lite tuffare med frågorna, till exempel CNN och MSNBC. Så hon fick ju fråga, men vad tycker du om det här våldet när det spårar ur? Hon vägrar ta avstånd och sa att ja, vi måste ha fredligt, det måste vara fredligt, jag stödjer det fredliga. Och vi ser mycket fredliga demonstrationer, så hon vägrar erkänna att våldet är ett problem. Man slingrar sig kors och tvärs. Det är oerhört otäckt alltså hur de slingrar sig och vägrar erkänna problemen.
Ja. Och tänk vilken bakvänd logik det här jämfört mot vapendebatten. Alltså alla demokrater är mot vapen, och så fort det är en skjutning, även om det inte har någonting med NRA eller lagliga vapen att göra, då är det, åh titta här, det här är bevis på att vi måste konfiskera alla vapen i hela USA. Men här, så är man, här har man motsatt argument. Om det liksom förstörs byggnader, då säger man, men titta på de här fredliga liksom, och sen så ignorerar man ja, våldet.
Precis, och jag tror det var Karen Bass, om jag inte minns fel. Jag tror det var hon, eller så var det en annan demokrat. Jag såg en intervju med demokrater gå på Fox News. Lösningen på problemet i Portland, våldet i, vet du vad lösningen, på tal om vapenlagar, lösningen, demokratiska lösningen på problemet i Portland är att stifta hårdare vapenlagar.
Ja.
De använder ju för tusan inte ens skjutvapen när de bränner runt och dunkar ner folk med. De använder sig av hammare och vad ska man säga, vanliga, vad ska man säga, vad heter det, järnaffärer, såna här hardware store grejer man slägger och hammar och
ja, nej, det här är bara gatuaktivister, det är inga som har köpt vapen, de har inte råd med vapen, och
precis,
de har liksom inga vapen, de kan inget om vapen på
precis.
Riktigt alltså.
Men lösningen att stifta hårdare vapenlagar i Portland, det kommer att lösa problemen. Det visar hur otroligt verklighetsfrånvarande dessa galna demokrater är, va?
Ja.
Herregud. Ja, och de som har vapen, de som har vapen, har de liksom, följer de här lagarna. Det är ju inte de som är ute på gatorna och skjuter och begår våld. Det är ju inte de.
Nej.
När människor, att skottlossningarna ökar i USA nu, som vi nämnde tidigare, det har inte med att människor som äger vapen lagligt, vad ska man säga, mina grannar äger ju vapen, mina kompisar äger vapen, det är inte de som är ute och skjuter. Det är ju för tusan gangsters på gatorna som äger som har vapen illegalt, som inte alls följer några lagar och regler överhuvudtaget. Så vapenlagar påverkar ju ingenting, men det, debatten är så fullständigt urspårad, och så skjuts människor dagligen kors och tvärs överallt, samtidigt som politikerna då pratar om hårdare vapenlagar.
Ja, verkligen. Alltså jag tycker nästan, alltså det här är ju en filosofisk diskussion som jag vill dra nu, vi börjar lite kort, men alltså när USA grundades som republik, då hade ju författningsfäderna tänkt på, inte exakt sådana här problem, men liknande problem, så att där hade man då, på den tiden var det så att de enda som fick rösta, det var markägande personer som hade bott i USA, och då, på den tiden då bara män då såklart, men markägande män som hade bott i USA i 5 år, ägt mark i 5 år, de fick rösta av den enkla anledningen att man ansåg att de förvaltade det land där de bodde, de kände en ansvarskänsla och de hade en samhörighet med community, så det var såklart de som skulle rösta. Jag menar, om vi tar dagens EU till exempel, då kan vem som helst flytta, om jag flyttar till Tyskland, då kommer jag få rösta, kanske inte i deras högsta nationella val, men i deras kommunval skulle jag få rösta och sådana saker, och här kan egentligen vem som helst rösta, du kan komma in till Sverige och rösta i kommunvalen och sådana saker, trots att du kanske har noll koppling hit och inte ens är medborgare. Och det gick inte i USA, för då ansåg man att då kommer det bli kaos och det kommer att bli liksom hemska saker. Sen vet vi såklart att det var ju fel att kvinnor inte fick rösta och svarta inte fick rösta och sådär, så att man har gått framåt sen dess, men just den här grundprincipen att du måste känna ansvar för att få vara med i processen, den på något sätt har försvunnit helt, och där måste man nästan vinna tillbaka, för det är ju rädslan för de här som absolut inte tar ansvar som gör att demokraterna spelar med, för de kan fortfarande rösta, de har inget ansvar för Seattle antar jag i alla fall, men de kan ändå rösta, och då känner demokraterna, men vi måste spela med i den här liksom, i det här spelet.
Ja, det är demokraternas väljare som de måste ju liksom ragga de väljarna, och så flera amerikanska delstater vill att illegala invandrare ska rösta. Jag menar, du kan alltså korsa Kalifornien till exempel och New York, New Jersey, du kan ju bokstavligen korsa gränsen illegalt, och sen så vill man i Kalifornien att du kan korsa gränsen illegalt, och det första du gör när du korsar gränsen illegalt in i Kalifornien från Mexiko är att du går och röstar. Det är bokstavligen så Kalifornien vill ha det, va? Och det är ju fullständigt vansinnigt. Det finns ju noll koppling mellan den illegala invandraren och ett intresse av Kalifornien.
Nej.
Och människor som har bott där i hela sitt liv sagt, jaha, nu ska de korsa gränsen nu, och sen 2 minuter senare går de och röstar och ska påverka mina skatter och mina barns skolgång och så vidare och så vidare. Va? Det är fullständigt vansinnigt. Men igen, det handlar om att de illegala invandrarna röstar ju på demokrater. Det är bara så det funkar, va? Det är ju bara ett valboskap det handlar om.
Mm. Då, ja, men de illegala, de röstar efter sitt absolut primära egenintresse, som inte alls är kopplat
absolut
i första hand till liksom den där delstaten
absolut
och människorna där.
Absolut.
Så
att, ja. Och då egenintresset är ju då att Kalifornien, de demokratiska politikerna, till exempel Kalifornien, för de är liksom de mest extrema, då får man ju man får gratis, man behöver inte betala, man kan komma som illegal nu i Kalifornien och få universiteten betala, man får med andra ord, medan folk som växer upp i Kalifornien får betala för sina egna universitetsstudier. Är man illegal så får man det gratis plötsligt, och då är det klart att man går in och röstar på det, va? Det är helt jävla otroligt, va? Men då är det klart att man röstar på demokraterna för det, så då får de en massa nya röster.
Men alltså, om en amerikan, jag menar, du bor inte där, men om du hade bott där och haft barn, då hade du fått betala deras skolgång.
Absolut, det är precis så det funkar. Jag skulle behöva betala deras skolgång, och de är de, och, men jag, min röst i princip räknas inte.
Okej, men vi fortsätter med fler nyheter.
Ja, ja. Det kan vi göra. Det här NBA, National Basketball Association, den här proffsligan i basket i USA har ju dratt igång, och de flesta sätter sig på knä under nationalsången för att protestera. Men det här är intressant, och det, vi har pratat om det förut, att konservativa visar vad de tycker med plånboken, med sin köpkraft. Så en spelare för laget Orlando Magic, som heter Jonathan Isaac, han vägrar sätta sig ner, utan han stod upp helt enkelt under nationalsången, för han ville respektera nationalsången. Hans tröja, hans, den här tröjan då med hans namn på, har börjat sälja massor nu. Folk köper dem kors och tvärs. Så människor visar vad de tycker genom plånboken.
När människor, när,
precis, och det är det som kommer att vara skillnaden. Och det var precis så det var när NFL, proffsfotbollen för då ett par tio år sedan, när här Colin Kaepernick och allting som vi pratade om, när han protesterade, då slutade folk att titta på fotboll. Och då helt plötsligt tittarsiffrorna gick ner dramatiskt, va. Och då helt plötsligt var NFL tvungen att reagera och säga att ni måste stå upp för nationalsången. Och för att fortsätta på den linjen, jag såg att tittarsiffrorna nu både i baseball och i basketen, så baseball håller ju på nu också, och i basketen så sätts ju, protesteras det ju, och folk sitter på knä och så vidare. Tittarsiffrorna är jättelåga. Ingen tittar längre på proffsporten, med andra ord. Det kan vänsterliberalerna, vi har pratat om det här förut, det är inte vänsterliberalerna som går på de här proffsmatcherna och tittar på tv, det är konservativa. Det är de som går och tittar på sport, det är de som tittar på tv på sport och i arenorna. Så när spelare gör saker för att protestera och konservativa beslutar sig för att okej, nu spolar vi det här, nu bojkottar vi det här eländet, då går tittarsiffran ner. För det är inte de här eliten då som vi pratar om, de här journalisterna, och det är inte de här, vad ska man säga, universitetsprofessorerna eller de här gatuaktivisterna som då ränner runt och slår sönder saker och ting på gator och torg. Det är inte de som är majoriteten av åskådarna på tv eller i arenorna eller som köper tröjor. Det är inte de som, utan det är konservativa amerikaner som faktiskt är köpkraften och tittarna, åskådarna vid matcherna. Så det är i alla fall bra. Så folk visar nu vad de tycker. Jag kommer aldrig stå på tv på sport så länge det här håller på. Men inte en suck att jag gör det. Och jag brukar kunna titta på tv på sport ibland. Man har i bakgrunden, man kikar lite grann här och där för att kolla läget. Men det gör jag inte längre. Absolut inte.
Okej, ja. Det var ju hedervärt av det nästan. Men om du har ett stort sportintresse, det måste väl ta emot och liksom göra så.
Ja, jo, visst gör det. Men å andra sidan så, det finns ju andra saker, man sparar ju mycket tid.
Ja,
tiden
sånt.
Är ju dyrbar. Men å andra sidan, det är synd, men å andra sidan, jag tänker inte, jag tolererar inte sådär. Vill de ha mig? Jag vill kunna gå och titta på sport. Jag har sagt det förut, och det är så här konservativa resonerar. Man vill gå och titta på sport för att escape, för att...
Komma undan från politik och skit.
Komma undan från politiken och skiten, ja, precis. Jag vill bara titta på sport och jag vill se folk slå bollar, kasta bollar och skjuta mål och allt sånt där. Och ha noll med politik att göra. Och därför, om politik dras in i det där, då struntar jag i det. Då vill jag inte se.
Nej, just det. Ja, mycket, mycket bra resonemang. Och det var ju väldigt, väldigt tänkvärt det också. Har vi fler nyheter?
Ja, jag tänkte nämna att Barack Obama, han släppte en lista på drygt 100 personer som han endorsar för valen i höst. För kongressval och guvernör och så vidare, olika val. Men Alexandria Ocasio-Cortez är inte på hans lista. Så Barack Obama har officiellt visat att han inte stödjer AOC.
Det är intressant. Som, väldigt bra, väldigt bra också. Och det förstod jag nästan. Därför att han stödde ju inte Bernie Sanders heller, Barack Obama. Så jag menar, han står precis. Inte. Han är väldigt vänster, utan tvekan. Och han är väldigt, jag är ju ingen fan av honom direkt. Men alltså, han tillhör ju inte de här mest extrema. Alltså Bernie Sanders lägret, det gör han ju inte. Så att,
nej. Han har dragit en gräns, han drar en gräns. Så det är i alla fall bra att han gör den. För den i alla fall, den symbolpolitiken i alla fall är väldigt viktig. Det visar i alla fall att Obama inser att till vänster om honom själv så går det åt skogen.
Ja, precis. Jag skulle argumentera för att, ja, sak samma. Men just det, precis. Har vi fler saker också då?
Ja, vi nämnde ju då att det var en New York Times reporter som sa upp sig för några veckor sedan på grund av att det var ingen åsiktsfrihet i New York Times. Och nu är det en producent för MSNBC, tv-kanalen MSNBC, den här vänsterkanalen då, som just sa upp sig också igår. Hon skrev ett brev då, hon förklarar att det finns ingen åsiktsfrihet inom MSNBC. Med andra ord, hon sa upp sig av samma anledning. Det är totalitarism, det är vänsterfascism som gäller. Alla måste tycka på samma sätt. Och alla liksom, stories som det vi gör är enbart ute efter att hur många kommer att kunna titta på det här. Och hur ska vi kunna då vända det här för att narrativet, för det ska passa vårt vänsterliberala narrativ. Även om storyn inte var sann. Så det är bra nu att journalister för... tv-kanaler och för New York Times då, att fler börjar gå ut och säga att det är helt enkelt det finns ingen åsiktsfrihet i vänsterliberal media, punkt slut.
Nej, och det, då vill jag verkligen påpeka att det är inte så i konservativ media på samma sätt. Jag håller på att läsa en bok nu, eller jag har precis läst ut den, av Kirsten Powell heter hon, en kvinna som har jobbat på Fox News, och hon är, ja, hon är konservativ idag, men hon växte upp som liberal och arbetade för Hillary Clinton och sådana saker, och hon sa att i den bubblan som fanns då var det väldigt många fördomar om evangelikala kristna och om konservativa. Och hon insåg till slut, det hände två saker, hon var kristen själv och dels så började hon jobba på Fox News då som liberal. Men när hon lärde känna de här människorna på Fox News så insåg hon ju att de här är inte alls som de här vänsterliberala karikatyrerna som jag liksom fick mig itutade när jag liksom levde i den andra bubblan. Så att hon beskriver verkligen hur, alltså de här miljöerna är tolerantare än man kan tro utifrån, och vänstermiljöerna är mycket intolerantare än man kan tro utifrån.
Absolut, så att, ja. Absolut. Och det är ju min upplevelse med att bo i Vermont här till exempel där jag bor. Det är vänsterliberalerna som är extremt intoleranta. Mm. Och jag har ju många, jag har vänsterliberala vänner och konservativa vänner och så vidare. Va? Men de som är mest öppna för mina konservativa vänner, de är totalt öppna för att, liksom, att de ogillar ju vänsterliberal politik och så vidare. Va? Men det är inte så att de vill göra cancel culture.
Nej.
Men mina vänsterliberala vänner, jag vågar inte säga någonting, va? För de blir rosenröst. Då förlorar man en vänskap, pang direkt. Mm. Då kanske kan man ju tycka att det är inga riktiga vänner heller. Va? Men det är väldigt, väldigt konstigt. Det är väldigt underlig miljö alltså. Att de påstår sig vara toleranta med vänsterliberaler. Och som jag nämnt, jag tror jag nämnde det i någon podd förut, att jag bodde i södern. Mm. Jag bodde i södern Louisiana, och då var det lite grann, då var det faktiskt tvärtom. Då var det faktiskt vänsterliberaler och demokrater. Det var på den gamla goda tiden när, under Clinton, när demokraterna hade, fanns lite vett och etikett och liberalerna förstod vad liberalism betydde. Då var det konservativa som var lite mer intoleranta och demokraterna var mer toleranta. Men det har fullständigt skiftat, för att demokrater är inte längre vad ska man säga, vänster, de är inte längre liberaler, det är de ju inte, utan de är vänsterfascister, och vi vet hur det går när fascismen tar över, punkt slut.
Men det skulle vara intressant att se dem här hamna i underläge någon gång, alltså tänk en liberal som bor i en stad eller ett land där det bara är massa konservativa, jag menar, då kan de inte bete sig sådär, det funkar liksom inte, det vet alla, utan att man kan bete sig sådär, det beror ju bara på att man har en grupp eller ett område där alla är ungefär likadana, man är i majoritet, för att annars går det ju inte.
Ja, det är ett flockbeteende. Allt hamnar ju om flockbeteende, va? Men eftersom social media nu används så kan ju flockbeteendet vara liksom i hela landet. Det spelar ingen roll längre var du bor. Du kan ha till exempel, om drevet drar igång i Kalifornien, om du bor i en konservativ stad, så kan Kaliforniendrevet skapa problem för dig där du bor i en konservativ stad. Mm. Grejen är väl det att konkret så kanske du inte blir sparkad från jobbet, för din chef är kanske också konservativ och din chef är republikan och så vidare, va? Mm. Men de kan göra livet surt för dig helt enkelt.
Ja. Precis. Ja, har vi fler saker?
Ja, Portland så har ju våldet fortsatt att öka. Det var ganska kul det här. Jag såg att polisen i Portland hade de efterlyste någon person i Portland som då kastade en bomb i Portland under de här upploppen och så vidare, va? Och personen, det var en ung kille, kanske på bilden ser den, kanske var 20 år kanske max, men i alla fall hans farmor ringde polisen och sa att det var och talade om för polisen vem det var. För de hade lagt ut en slags bild på, han hade då ansiktet och ska man säga en hel sån här mask för ansiktet och allting med kvinnan, men farmor då, hon kände igen klädseln och hon sa att det är mitt barnbarn som är bombmannen där. Som andra ord, tack och lov så finns det en vettig farmor som ringer polisen och talar om att det var mitt barnbarn som begick det bombdådet i Portland under upploppen.
Pinsam för grabben efteråt alltså, men ja.
Ja,
just det. Ja, okay.
Jag såg också att i Austin, Texas, Texas är en konservativ delstat, men Austin är en väldigt liberal stad. Mycket för att University of Texas ligger i Austin med mycket yngre människor. Mm. Och polisen där varnar nu för att människor kommer att börja ta till vapen på gator och torg, och för att aktivisterna, vänsterliberala aktivister, vänsterfascisterna. Men Greg Abbott i alla fall, han som är guvernör för Texas, han har sagt att han tänker inte acceptera överhuvudtaget någonting som liknar Oregon, Portland eller Seattle eller New York till exempel. Han har sagt rakt ut att vi kommer slå stenhårt ner på all form av våld som sker i Austin. Så det är skillnaden på en demokratisk delstat och en republikansk delstat. Austin styrs av en demokratisk borgmästare, men guvernören är republikan. Så när guvernören är republikan, han kan då skicka in delstatspoliser och National Guard utan att ta hjälp av federala myndigheter om man inte vill. Men det är skillnaden, att en republikansk guvernör säger att här är oacceptabelt, minsta lilla problem så kommer vi skicka in nationalgardet för att slå ner på det här helt enkelt. Vi tänker inte få det här i Texas, att det ska bli Texas som det är i Oregon och i Seattle.
Ja, den stora skillnaden då mellan demokrater och republikaner.
Visst. Jag tänkte bara säga det att för att prata om demokrater, så det som skedde i Minneapolis då, det här med George Floyd, efter George Floyd blev mördad och någon polis i Seattle mördad, så blev det ju en massa upplopp där uppe. Nu skyller ju borgmästaren som är demokrat, han skyller nu på den demokratiska guvernören, att det var guvernörens fel att upploppen skedde. Så nu börjar folk demokraterna skyller på varandra. Borgmästaren skyller på guvernören och guvernören skyller på borgmästaren. Mm. Så att ingen tar ansvar. Ja. Det här påminns om Sverige typ.
Ja, verkligen, verkligen. Ja. Jag tänkte också, det är ju prat mycket i kongressen om ett nytt stimulanspaket och hjälp till, ja, till de som är arbetslösa och så här. Och det har väl, sitter du fortfarande fast i någonting?
Ja, de har verkligen inte riktigt kommit överens. Den stora sticking point som vi har pratat om förut är ju att demokraterna vill ju fortfarande att det ska löna sig att vara arbetslös, så att staten ska då bara ge ut massa bidrag, och det republikanerna vill att det inte ska löna sig att vara arbetslös, utan att det ska löna sig att gå tillbaka till jobbet när jobb finns. Och det är väl där sticking point är helt enkelt. Va? Och det beror ju på att republikanerna, de vet ju att deras politiskt sett så är det bättre för dem om folk jobbar. Och för demokraterna är det bättre politiskt sett inför valet om folk är arbetslösa för massa bidrag. För då fortsätter man. Så att det verkar inte som de har kommit överens på någonting. Jag vet att igår så var de i möten i alla fall. Jag tror det var... vad heter han som är White House, Chief of Staff i Vita huset, vad heter han? Mark Meadows. Han hade ett samtal med Nancy Pelosi, och även då republikanerna var inblandade i det hela. Men igen, det handlar om hur mycket bidrag ska man ge ut. Och demokraterna, Nancy Pelosi kom upp med någon slags, jag minns inte exakta siffran, det är såna höga siffror som man blir helt förbluffad. Va? Men någonstans trillion dollar som hon ville dela ut, och hon, det var massa som hon kallar för fläsk, det var massa där fläsk i den, att hon vill dela ut bidrag till det, och sen vill hon liksom, hennes aktivistprogram vill hon också göra som inte har någonting med corona att göra, som vi pratade om en gång tidigare, va. Och Pelosi, hon är ju gammal räv i det här spelet, så hennes enda intresse är att kunna säga att ja, vi gav ett förslag hur vi ska lösa coronakrisen med pengar, men republikanerna och Trump vägrar gå med på det, så det är deras fel. Så Pelosi gör allt nu för att helt enkelt förhala och sen skylla på republikanerna, medan hennes egna förslag är fullständigt vansinnigt.
Mm, just det. Ja, har vi något mer?
Nej, jag tror det var allt på min lista.
Just det, bra. Okej, tack Björn.
Ja.
Det var avsnitt 1158 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.